8 juni 2000. Dom i diskoteksbranden.
God kväll. Det blev 8 års fängelse för den 19-åring som anses ha varit den ledande i den grupp som idag dömdes för diskoteksbranden i Göteborg. 2 av de andra dömdes till 6 års fängelse och den yngste som var under 18 år då brottet begicks döms till sluten ungdomsvård i 3 år. Samtliga döms för grov mordbrand. Och vi ska få några reaktioner direkt från brandplatsen vid Backaplan i Göteborg.
Ja, vi befinner oss alltså på Backaplan på själva platsen för diskoteksbranden för 1,5 år sedan då 63 ungdomar omkom. Iman Shakarchi, du förlorade 2 av dina flickor. Vad kände du när du läste domen idag?
Jag tittade på det och när jag läste första sidan och då var det om den här killen som hade tänt på. Och sen tittade jag på resten att alla 4 blev dömda för grov mord och brand. Då blev jag glad för att allihopa var där och de utförde den här saken. Men sen läste jag om honom och det var 8 år. Det kändes någorlunda bra. Men sen läste jag om de andra 2, det var 6 år, jag blev besviken.
Katti Sohail Mirza, du var med på själva brandkvällen. Du förlorade många av dina vänner. Vad tänkte du när du hörde om domen idag?
Jag blev lite förvånad för jag hade inte tänkt på det alls mycket för en dag sedan. Och när jag fick reda på det idag så... Jag hade förväntat mig att jag hade blivit, att de skulle få mer än 8 och 6 år. Men jag tycker det är bra och de förtjänar, man kan inte säga att de förtjänar det, men de får ta det straff de har fått.
Vi ska prata mer om en liten stund. Innan vi fortsätter så ska jag säga att det blev alltså stränga straff för 3 av de 4 som åtalats för branden. Alla 4 anses skyldiga till grov mordbrand. 3 döms till fängelse på mellan 6 och 8 år. Den yngste, den 4:e av de åtalade, döms till 3 års sluten ungdomsvård.
En dag, ett klockslag många väntat på. 3 av de 4 advokaterna hade krävt frikännande domar. Anhöriga hoppades på 10 år eller livstidsstraff. Många blev besvikna när domen blev offentlig.
Jag vet att det är omöjligt, men livstid önskade jag för alla 4.
Så du skulle egentligen vilja överklaga den här domen?
Ja. Ja, jag tycker att det känns lite skönt att alla domarna är eniga och de ska få i alla fall straffen. Och jag hoppades att de skulle få lite längre.
Det är några som rev sönder papper. Jag tänder, så går jag ner.
Den 19-åring som erkänt att han tänt på döms till 8 års fängelse. Den andra 19-åringen och 21-åringen döms till 6 års fängelse vardera. Och den yngste, som var under 18 år när brottet begicks, döms till 3 års sluten ungdomsvård. Tingsrätten anser att det är klarlagt att en av de 4 hotat med att förstöra festen, att han förankrat sina planer hos 2 av de andra och att den 4:e, den yngste, sen släppt in dem i kulverten. Alla 4 har varit likgiltiga inför faran. Ingen har sen försökt släcka elden eller varna andra och därför ska alla 4 dömas för grov mordbrand. Tingsrätten har i sin dom tagit hänsyn till de åtalades unga ålder, men domen kommer att överklagas.
Ja, han blev chockad över det här beskedet. Han hade aldrig kunnat tänka sig att han skulle bli dömd som gärningsman för grov mordbrand.
Vad hade han tänkt sig?
Ja, han hade tänkt sig att bli frikänd. Faktiskt ända till idag har han trott det, att han skulle bli frikänd.
Han tycker ju att han har blivit hårt bedömd utav tingsrätten. Och hade väl hoppats, även om han i en tanke då att han skulle dömas för grov mordbrand, ändå skulle dömas till något kortare straff än vad det har blivit nu.
Den som däremot är nöjd med tingsrättens dom idag är åklagaren.
Ja, det känns positivt att vi nu har fått en dom som ytterligare visar att, tycker jag då, Göteborgsbranden är uppklarad, och det är det allra mest positiva.
Det är långa fängelsestraff för relativt unga personer.
Ja, men det är ett mycket allvarligt brott. Det är en mycket allvarlig händelse och grov mordbrand. Det är lägst 6 år.
Advokat Claes Borgström, det här betraktas som hårda påföljder. Varför blev det så hårda straff?
Ja, det är ju naturligtvis omfattningen av den katastrof som kom att inträffa. Det är ju så att lagen är uppbyggd så att redan om man framkallar fara för andra människors liv, så är det, om det är många människors liv, så är det grov mordbrand. Det behövs inte alls att man vill att människor ska dö, va? Men nu var det så många som omkom, det blev såna katastrofala följder. Och det måste ju ha påverkat straffen. Nu säger ju då många att det var för korta straff, och det, jag vill inte argumentera någonting kring hur målsäganden är. Känner det. Men det är stränga straff med tanke på att det var så unga människor.
Men slår man i domen också fast att de här som nu döms också hade uppsåt att döda?
Nej. Det gör man inte. Utan man kommer fram till att de har agerat gemensamt. Att det är en av dem, ledaren, han som får längst straff. Det är han som tänder eld. Men de andra är medvetna om att det ska ske. Och alla inser, måste ha insett sig i domstolen, att det finns en risk för spridning av elden. Det är inte det att de vill döda människor, men de inser risken och de gör ingenting åt det. De förhåller sig likgiltiga till den möjligheten.
Alltså fick det strängaste straffet är också den av de här åtalade som har gjort vissa medgivande. Mm. Kan man utifrån det dra slutsatsen då att de andra har tjänat på att tiga?
Nej, jag tycker inte det. Jag har ju läst hela domen från första till sista sidan, och det är nog så att det är klarlagt, alltså tingsrätten, att det är han som förut var 18 år när detta inträffade. Det är han som har blivit haft ett bråk, det är han som har kommit med idén och det är han som har tänt på. Och man betraktar honom som den som har lett den här händelsen. Och sen har de andra följt med, så att man liksom delar lite grann upp deras ansvar.
Men man talar ju här också om, som man gör även i andra uppmärksammade mål, att de här har agerat gemensamt och i samförstånd. Hur vet man det egentligen?
Ja, man drar slutsatser av hur var och en har uppträtt, och framförallt naturligtvis att de visste att han skulle tända eld och att de såg att han tände eld och att de fanns på platsen. Ja, är man passivt vittne så är man ju inte gärningsman, men det har de inte varit, utan de har alltså på något sätt understött den här händelsen, eller att man tände eld och så vidare. Och då ser man det som ett gemensamt agerande.
Den här yngsta killen som ju inte har haft en så tung roll då, om man förstår det här rätt, som den andra. Det räcker alltså för honom att han har varit med och varit medagerande eller inte avbrutit eller försökt stoppa de andra?
Ja, beträffande honom säger domstolen att han har tänkt själv att nu kommer den här ledarpojken, så att säga, att tända eld. Och han är medveten om det. Och han följer ändå med, och sen sker det, och han gör ingenting för att stoppa det. Och då har han alltså visat sig, så att säga, solidarisk med den handlingen, och då blir han också ansvarig. Det är så domstolen har resonerat.
När du läser domen idag, kan man säga, har domstolen påverkats någonting av att det har varit så starka känslor inblandade i det här? Det har ju varit många drabbade, många anhöriga och så.
Ja, det är alltid svårt att svara bestämt på den frågan i ett enskilt fall. Inte när det gäller bevisvärderingsdelen, möjligen i påföljdsdelen.
August 29, 2000. Diskotekbranden. Hovrättsdomar.
Och vi börjar med domarna i hovrätten för de 4 åtalade för diskoteksbranden i Göteborg för snart 2 år sedan, då 63 unga människor miste livet. Angelica Pilnäs förlorade sin syster i branden.
Alldeles för små straff. Men jag är ändå lättad över att Momo Hussein fick 7 år, alltså ökning, fastän hon ljög och nekade. Men ändå, 63 barns liv, är det bara värt 3, 7 respektive 8 år? Min lilla syster kommer inte tillbaka om varken 3, 7 eller 8 år. Det straff vi får ta för livet. Medan deras straff slutar om högst 8 år.
Ja, hovrätten skärpte alltså straffen för 2 av de åtalade från 6 till 7 år. Det gäller Hussein Arsani och Mohammed Amini. De 2 andra, Shoresh Kave och den yngste som inte hade fyllt 18 vid branden, de får sina straff på 8 års fängelse respektive 3 års sluten ungdomsvård fastställda av hovrätten. Det betyder att hovrätten jämnar ut straffsatserna för de 3 äldsta i alla fall, anser att deras del i det hela är i stort sett jämförbar. Hovrätten anser att alla fyra i förväg har planerat branden. Sen spelar det ingen roll att det inte är gott att bevisa exakt vem som gjorde vad eller att de åtalades egna uppgifter går starkt isär. För försvaret är dagens hovrättsdom naturligtvis ett misslyckande, och advokat Göran Fransén som företräder Hussein Arsani som fick sitt straff höjt från 67 år, han är naturligtvis inte särskilt nöjd.
Den är ju strängare än vad vi hade hoppats på då. Vi hade hoppats på en sänkning. Eller i första, ja, som han har förklarat sig oskyldig så hade vi ju naturligtvis hoppats på ett frikännande. Men det var fan en sänkning. Nu blir det en höjning istället. Och det är väl möjligt att det har, höll jag på att säga, legat i tiden med tanke på de andra domarna som har kommit i lite andra mål.
Är du inte förvånad?
Ja, jag har ju räknat med att detta kunde inträffa, det är klart. Men jag hade hoppats att det inte skulle inträffa för min klients räkning.
Försvarsadvokat Göran Fransén, reportrar Daniel Rundqvist och Klara Osvald.
Första oktober 2000. Åter ett nattkrogsattentat i Göteborg.
De två män som tidigt i morse sköt mot ingången till ett diskotek i centrala Göteborg är fortfarande på fri fot. Männen avlossade ett 15-tal skott sedan de nekats inträde till diskoteket.
Det var när de två männen nekades inträde till nattklubben som de tog upp varsin pistol och började skjuta vilt omkring sig.
Det kommer två stycken män som vill komma in här klockan 3:30 ungefär. Och våra vakter förvägrade dem inträde för att de tyckte inte att de var lämpliga. Och strax därefter så tar de fram pistoler och skjuter in mot vår entré. Och sedan så avviker de och springer upp för gatan här upp mot Götaplatsen.
Varför släppte de inte in dem?
De tyckte att de var påverkade av någonting och ansåg inte att de var lämpliga för att få komma in på vårt ställe.
De två männen sköt sammanlagt ett 15-tal skott rakt in i klubbentrén. Ingen träffades direkt av kulorna, men en man fick splitter i ansiktet.
Ja, det är två personer som har förts till sjukhus. En av gästerna har blivit chockad och den andra av gästerna har fått någon form av splitter i ansiktet. Men det är ingen som är allvarligt skadad.
Men de hade änglavakt att ingen blev svårt skadad.
Ja, det får man nog säga i och med att det har avlossats en 15-20 skott rakt in mot restaurangen. Så får man väl säga att de hade tur som klarade sig.
Hur såg de ut som sköt?
Ja, det är två män i 20-25 års åldern. Välklädda, mörkhåriga, något sydländskt utseende.
Talade svenska?
De pratade svenska, ja.
Vad säger vittnena då?
Ja, vittnen bekräftar ju detta, men det är ingen av vittnena som vi vet ännu som har känt igen dem, så vi kan inte identifiera dem till namn ännu.
Den 5 november 2000, Göteborg.
I Göteborg är ilskan stor över alla vägbyggen som har dragits igång inför Sveriges ordförandeskap i EU. I juni nästa år så hålls det stora avslutande ministermötet i stan, och det här påverkar göteborgarnas vardag redan idag.
Det spelar inte så stor roll åt vilket håll man vänder sig i Göteborg nu för tiden. Överallt byggs det, rivs upp och läggs om. Bilköerna är timslånga och de tillfälliga spårvagnshållplatserna inte alltid så lätta att hitta bland grävmaskiner och grushögar. Vad säger du om all den här ombyggnationen som är i Göteborg just nu?
Ja, det är jobbigt, tycker jag. Man vet inte var man ska stiga av eller på faktiskt. Ja, överallt vart man kommer så river de upp. Ja, så är det.
Förhoppningsvis så leder det till något bättre. Men för tillfället så åker jag bil istället för att åka kollektivt.
Ja, att ta bilen in till stan går väl an på en söndag. Men på vardagarna är det tjockt i trafiken och göteborgarnas tålamod tryter. Att tunnelbyggen, hotellbyggen och vägarbeten, ja allt är på gång samtidigt på grund av politikernas iver att få det hela klart till det stora EU-ministermötet i juni nästa år, gör det inte lättare att uthärda timslånga köer. Och för några har cykeln blivit ett alternativ.
Cyklandes, ja. Ja, det var tur det.
Jag kan tänka mig att de som kör bil och de som åker spårvagn och brukar göra det här har det svårt, naturligtvis.
Men cyklar går bra ännu så länge?
Ja, ja, än så länge, ja. Det var lite jobbigt när jag kom fram igenom här, men i övrigt känns det bra.
januari 2001. Belöningar till tipsare från diskoteksbranden i Göteborg 1998.
Här i Sverige föreslår polisen i Västra Götaland att fem personer får dela på den belöning som utfästes efter brandkatastrofen på Hisingen i Göteborg. Belöningen handlar om tipspengar som utlovats för personer som kunde ge avgörande tips för polisutredningen. Totalt föreslås de fem få dela på 1,2 miljoner kronor.
Maj 2001. Preppens i Göteborg går i graven.
I Göteborg växer protesterna mot bryggerijätten Carlsbergs beslut att lägga ner det anrika Prippsbryggeriet i Göteborg. Många, både privatpersoner och krögare, säger att de tänker bojkotta företagets öl och läsk. Enligt ledningen för Carlsberg Sverige, som tog över både Pripps och Falcon i år, finns det inte förutsättningar att behålla alla tre bryggerierna i Bromma, Falkenberg och Göteborg. Och det var alltså Göteborg som förlorade dragkampen, trots att det var där som Johan Albert Pripp grundade företaget redan 1828. På göteborgska heter det Preppens, och det har alltid funnits. Och nu är göteborgarna upprörda. Pripps är samtalsämnet som gäller på stan just nu, säger taxichauffören Dan Johansson.
Det är många som pratar om det, och det är många som kommer att bojkotta och låta bli att köpa Pripps. Vi köper annat öl. Pripps, det är ett gammalt fint göteborgsföretag som alltid har funnits, och det är lite förknippat med skoj och fest och sånt där. Chalmeristerna har ju druckit öl i många år och fått öl från Pripps, och det är ju lite kul att ha ett bra bryggeri. Carlsberg lär inte tjäna några pengar på göteborgarna i alla fall.
Och utanför bryggeriet på J.A. Pripps gata i Frölunda så vajar det bara en enda flagga, och det är den blå Pripps-flaggan. De andra fyra flaggstängerna är tomma.
Personalen här, när vi fick beskedet, halade flaggorna på halvstång. Och vakten och företaget var ute och hissade dem, men personalen halade dem. Så till slut så gav de upp och hissade Pripps-flaggan, och då var personalen nöjd igen.
Vad var det för flagga de andra då?
Carlsberg vimplar, och det var inte personalen så nöjd med längre. Det finns inga Carlsberg-banderoller någonstans på bryggeriet. Allting är nerrivet.
Victoria Olsson är vice klubbordförande i Livs på Pripps i Göteborg, och Karina Pettersson är ordförande.
För Göteborgs stad så är det väldigt tråkigt, eftersom bolaget grundades här för 173 år sedan. Och man har ju märkt nu hur djupt rotat det är i Göteborg att man ska ha bryggeriet i stan. Det märks ju på det massiva stöd vi har från göteborgarna runt omkring. Man får ryggdunkningar och kommentarer om att kämpa på, det här ska ni fixa, och vi hjälper er på alla sätt och vis. Och krögarna i stan är ju fullkomligt vansinniga för det som har hänt, för att de vill ju ha ett bryggeri i stan. Och marknaden finns ju här. Vi har ju alla våra festivaler och båtrace och allt vad nu är, och då är det också en fördel för dem att ha ett bryggeri så nära.
Argast fortast blev stjärnkrögaren Leif Mannerström, som direkt sa upp avtalet med Carlsberg Sverige.
Jag känner väldigt mycket för Göteborg, och det som händer i Göteborg, det är väldigt viktigt för mig. Och när jag då fick reda på det här, att man då bara rätt vad det skulle lägga ner det som många anses vara det bästa bryggeriet i hela kedjan, alltså Pripps i Göteborg här, det är klart man blir förbannad. Och jag tyckte då att okej, då räcker det för mig. Jag vill inte jobba med sånt företag, utan då gynnar jag någon liten lokal bryggare istället.
Vad säger de på Carlsberg då när du säger att ja, men då bryter jag avtalet?
Jag tror inte Carlsberg. Jag tror inte de ens en gång vet vad vi är. Att vi finns i Göteborg, jag är inte så säker på det. Jag är inte säkert att de vet var Göteborg ligger heller än Carlsberg. För då har de inte gjort på detta viset.
Alltså i normalsvenskens medvetande har inte Pripps eller Pripps Blå en specifik koppling till Göteborg. Det är inte det man kommer att tänka på.
Nej, för Carlsberg Sverige som ingår i världens femte största bryggerikoncern Carlsberg så spelar den göteborgska historien ingen större roll när det handlar om att bygga varumärket Pripps, säger vd:n Mikael Hellberg i Stockholm.
Pripps Blå eller varumärket Pripps är inte uppbyggt kring att det kommer från Göteborg. Även om många vet det, så är det ju inte det som är dess existensberättigande. Då hade det naturligtvis varit svårare att fatta ett beslut. Utan Pripps är ju ett varumärke då, Pripps Blå, som associeras med den svenska sommaren och skärgården och den idealbild av Sverige som vi alla bär på och som vi då upplever någon gång då och då. Men man kan då så att säga få en bild utav den, eller en upplevelse utav den, om man dricker Pripps Blå, det förstår jag menar.
På Pripps anläggning i Göteborg är det långt ifrån svensk sommaridyll.
Folk orkar inte vara här och de som är här, de orkar inte jobba till 100% som man gjorde förut. Men luften har gått ur folk för att man känner sig grundlurade på det som har hänt här nu.
Man är stolt över sitt bryggeri och framförallt nu så känns det ju väldigt tråkigt.
I april nästa år läggs produktionen ner, sedan också lagret och bortåt 300 anställda förlorar jobben. Kvar i Göteborg blir distribution och säljkontor. Och eventuellt ett litet bryggeri med en handfull anställda, mest av kulturella skäl, som vd:n Mikael Hellberg uttrycker det. Formellt fattas inget beslut förrän i augusti av styrelsen, men MBL-förhandlingarna om nedläggningen inleds nu i den här veckan. Just nu går bryggeriet på halvfart, ungefär halva arbetsstyrkan stannar hemma från jobbet. Och det märks i butikerna. Det börjar bli brist på öl och dricka. I Göteborg har affärerna förståelse. Men ju längre bort, desto större irritation. Annars har göteborgarna inte varit överdrivet lojala hittills. Pripps har inte sålt bättre i Göteborg än i övriga landet, enligt företagsledningen. Men frågan är vad som händer nu när stans sista bryggeri ska bort. Tidigare fanns både Lyckholms och Carnegie i Göteborg. Och så apotekarnas dricka. Och så kom Pripps och la under sig alltihop. Och så i år kom danska bryggerijätten Carlsberg och köpte Pripps med anläggningar i Bromma och Göteborg och Falcon i Falkenberg. Och har nu nästan 50% av den svenska ölmarknaden och 30% av marknaden för läsk. Visserligen finns det en överkapacitet på marknaden, bland annat eftersom folk köper mindre öl i Sverige nu. Men att börja med att lägga ner Pripps i Göteborg, det tror Leif Mannerström leder till ett mindre uppror bland krögarna.
Ja, det är upprört, allmänt upprört. Alltså det är, jag tror att många kommer att bryta kontrakten här, tror jag.
Lena Lavrén för P1 Morgon.
Juli 2001. Näsets badplats, Göteborg.
I eftermiddags häktades en av de fyra män som anhållits efter skottdramat på Näsets badplats i Göteborg. Enligt polisen är det två etablerade och riksbekanta gäng som står bakom sammandrabbningen. Polisen fann skottsäkra västar på området.
Polisen är mycket förtegen om detaljerna kring skottdramat och vet fortfarande inte vem som sköt. Därför rubriceringen grovt vapenbrott.
Det är ju helt enkelt att de här har anträffats i närheten utav där vapen har funnits. Det är jag som kan kommentera det.
Ni vet inte om de har skjutit eller vad de har gjort med vapen?
Det vet jag inte.
Det handlar i alla fall om grovt kriminella personer som inte drar sig för att bära vapen på sig överallt, till och med på stranden.
Ja, utredningen har då givit vid handen att det har visat sig att det finns två kriminella gäng bland alla de badgästerna. Och det ena gänget kallas då för, går under namnet OG i kriminella och polisiära kretsar, och det andra går under namnet Albanerna. i polisiära kretsar.
Var det en slump att detta hände på Näset just?
Det är också svårt att säga om. Det är bara de själva som kan tala om detta. De ligger i rivalitet med varandra sedan någon tid tillbaka och det behövs kanske inte så mycket för tända gnistan. Och det kan vara en slump eller det kan vara ett avtalat möte. Vi får se vad utredningen ger.
Uppenbarligen var de ju förberedda på att någonting skulle hända. Ni hittade ju skottsäkra västar.
Jo, men det ingår i deras rutiner och vara beväpnad och ha skyddsvästar. Det är för egen säkerhet.
Så detta kan hända vad som helst egentligen?
Ja.
Rapport från skottdramestaden Göteborg 11 juli 2001.
Ännu ett skottdrama har inträffat i Göteborg. Det var strax efter midnatt natten till idag som en man i 30-årsåldern sköts ner med flera skott vid ett café på Magasinsgatan i centrala Göteborg. Och det finns enligt polisen en direkt koppling till de två tidigare skottlossningarna.
Tredje skottlossningen på allmän plats i Göteborg inom loppet av en vecka. Den här gången blev en man i 30-årsåldern skjuten med flera skott i bland annat bröstet och magen. Polisen har ännu inte gripit någon för det här brottet, men vittnesförhör pågår. Och efter dessa täta gänguppgörelser, bland annat på en badplats och på öppen gata, frågar sig göteborgarna vad som händer i deras stad och om polisen har kontroll över situationen.
Han har ju under en lång tid tittat på de här personerna och haft dem under bevakning. Men det är ju så att det är väldigt resurskrävande att ha varje person under bevakning varje timme på dygnet. Så att det är väl nästan en omöjlighet.
För två dagar sedan tillsattes en grupp med ett 20-tal polismän för att få kontroll över gängbråken. Men man lyckades alltså inte förhindra ytterligare ett skottdrama. Hur allvarligt ser egentligen Göteborgspolisen på det här?
Vi ser väldigt allvarligt på detta och just därför har länspolismästaren tillsatt den här gruppen som ska jobba med den här brottsligheten för att på sikt få bukt med detta.
Original Gangsters, OG och Albanligan har ställt till problem i Göteborg i flera års tid. I maj 2000 skadades tre män vid en skottlossning här på Odinsplatsen. Något som tros ha varit startskottet till en lång rad allvarliga våldsbrott med koppling till gängen. I juni förra året mördades en 25-åring i Lunden. I augusti fanns två personer ihjälskjutna i Gunnilse. Ingen har dömts för morden och det är oklart vad som orsakat konflikterna.
Det så kan det vara beroende på att man kommer i konflikt med varandra om vissa brottsområden eller sådär. Men mycket tror jag är grunden att det är makt och respekt de är ute efter. De vill bli respekterade, de tycker att de är någonting och blir de då inte behandlade så som de själva vill då så blir de här konfliktsituationerna. Och det kan börja med munhuggning och sen så kan det sluta med att man använder vapen.
Skjuter ni gärna då?
Ja, så långt kan det gå alltså, eftersom respekten är så viktig för dem.
Albanligan sägs vara ett löst sammanhållet nätverk bestående av flera nationaliteter. Detsamma gäller OG som bildades här i Bergsjön i början av 90-talet. Den självutnämnde ledaren avtjänar fängelsestraff för grovt rån, men hans anhängare finns kvar.
Så de är inte farliga, de går inte runt och bråkar. De har ju kompisar som är som oss, som alla andra. Men här i Bergsjön har de inte gjort någonting än. Och det är ingen som är typ som säger, akta dig, där kommer OG passa ifrån.
Vad är det för medlemmar eller personer som dras till sådana här gäng?
Ja, jag skulle nog säga att det är sådana här killar och tjejer också då, som vill få de snabba pengarna, va? Man har inga alternativ. Man har kanske misslyckats i skolan. Man är bäst på att vara sämst i allmänhetens ögon. Och det här är ett sätt att skaffa sig en identitet. Att gå med i ett gäng. Det är ett sätt att få de materiella fördelar som alla andra kan få som jobbar då, så att säga.
Oavsett om det gäller makt eller snabba pengar så är det ett faktum att gängbråken den senaste tiden har utsatt även oskyldiga för livsfara.
Jag har ju en viss förståelse för att man är rädd. För vi kan ju inte garantera och vi kan inte säga var nästa händelse inträffar någonstans. Men i det stora hela så är det ju för det första då är det ett krig mellan de här gängen.
Fängelse för alla utom en. Det var vad åklagaren krävde idag när rättegången avslutades mot de 7 danskar som åtalats för våldsamt upplopp i samband med toppmötet i Göteborg. Enligt åklagaren så är det helt klarlagt att alla deltagit i upploppen i och omkring Vasaparken.
juli 2001. Mer om gangster i Göteborg.
Flera restauranger och kaféer i Vasastan i Göteborg har det senaste året slagit igen på grund av hot från kriminella gäng. Det uppger poliskällor till Sveriges Radio Göteborg. Den så kallade beskyddarverksamheten är en av inkomstkällorna för de gäng som den senaste veckan har skjutit mot varann i Göteborg enligt polisen. En av restaurangerna som har drabbats är jazzklubben Nefertiti där Svenna Dahlberg är ordförande.
I kön utanför Nefertiti så kom det ett gäng 7-8 människor som ville gå förbi kön och blev stoppade av vakten. Och på, då sa de då att nej, vi ska in här. Ja, men det är kö, ser ni väl. Ja, vi stod på gästlistan, sa de då. Och det kollade vi snabbt upp att det gjorde de inte. Och så sa vi, det spelar ingen roll förresten, sa de då. Vi står på alla gästlistor i stan, så vi ska in här.
Männen gjorde klart för vakterna att de var beväpnade och lovade att komma tillbaka för att göra upp. Men Nefertiti är inte den enda krog i Göteborg som utsatts för liknande hot under det senaste året. Ulf Holst på polisens underrättelserotel.
Personerna i de här gängen har gett sig på krogar och restauranger och försöker få inflytande på olika sätt. Man har försökt att pressa ansvariga eller ägare att de ska få tillträde till kanske garderober eller vakthållning och så vidare. De flesta vågar inte göra anmälan om detta, men en del har gjort detta och annars har vi fått information på annat sätt också.
Under det sista året har flera krogar och kaféer i centrala Göteborg känt sig tvingade att lägga ner eller sälja. Av rädsla för repressalier från de gäng som för ett krig om vem som ska ha makten över krogarna. Och Svenne Dahlborg säger att om de blir hotade igen så följer de flera av sina kollegor och lägger ner nattklubbsverksamheten. Och redan idag har de minskat sina öppettider och utökat sin vaktstyrka.
Vi är fler vakter än den, även än idag.
Men det behövs vara många.
Ja, det är nog tydligen att det är så. Ger man sig in i krogbranschen så får man ju rätta sig efter det hårdare klimat som är. Vi förlorar lite pengar på det, men det gör vi gärna om det är lugnt.
Svenna Dahlberg, ordförande i jazzklubben Nefertiti. Reporter Bo Sjöqvist, Sveriges Radio Göteborg.
Preppens ölfabrik i Göteborg läggs ner. Här är ett reportage den 4 augusti 2001.
Det är en 173-årig bryggartradition som går i graven när den danska öljätten Carlsberg väljer att lägga ner Pripps bryggerier i Göteborg. Idag visade de anställda sitt missnöje ute på Göteborgs gator.
Men följer de sörjande. 177 personer som får lämna sina jobb och övriga göteborgare som ville visa sin aktning när Johan Albrecht Pripps anrika bryggeri nu lämnar stan.
Vi vill visa våran stora sorg med att Carlsberg har beslutat sig för att stänga Göteborgsbryggeriet.
När beskedet kom var en kalldusch liksom, som alla kände då liksom. Det är för jävligt.
Ja, fortsätter jobba så länge som möjligt, men får jag söka sig vidare när de säger upp en. Så får hitta något annat yrke.
Om ledningen för Carlsberg var här, vad skulle du säga till dem då?
Se här vad ni gör med vår stad och vår ölbryggartradition som vi har. Det är 173 år som går i graven. Så att jag ska nog försöka få dem att ändra beslutet.
Är det helt kört då?
Ja, jag tror att det är helt kört. Tyvärr.
Vad säger dina kollegor om ditt efternamn ändå som denna?
De kallar mig fortfarande efter mitt efternamn så det är lugnt.
December 2001. Årets göteborgare utsedd. Och den gode lyssnaren må ursäkta, men detta var något av det sämsta jag någonsin hört.
Hyllas.
Det är dags, goda vänner, att hylla och kora årets göteborgare 2001. Håkan Hellström!
Tack så mycket allihop.
Håkan Hellström, göteborgaren som från nästan ingenstans blivit världsberömd över hela Sverige. Och även i Norge och Finland en fantastisk ambassadör för det goda Göteborg. Ja, en kort spontan kommentar, Håkan.
Det här känns helt enormt alltså. Det känns inte som en spelning direkt, men nästan ändå.
Om man ser längst fram så är det många unga tjejer. Har du och längre bak många medelålders och rent av äldre. Är det viktigt i den ambition att din musik når över generationsgränserna?
Jag vet inte egentligen. Är det inte, det kanske inte är, det är inte så viktigt att egentligen att den når någonstans, men att den har gjort det är oerhört roligt. Men det viktigaste var att göra den bara. Och att den har, att det här priset är liksom inte, det handlar inte om musik känns det som, utan det är något annat, det är något utöver det. Och det slår nästan musikpriser, för att det betyder något annat och kanske till och med något mer också.
Håkan Hellström, årets göteborgare 2001. Vad är det vi ska lyssna till, Håkan?
Vi ska lyssna till en låt som heter Uppsnärd i det blå. Och den handlar om den handlar om orden räcker inte till, jag sjunger
det
här.
Gör det, vi lyssnar.
Jippie! Okay. Små CGBGs händer i luften. Tanter, farbröder, fåglar, hundar och katter, kom igen! Dagarna går.
Håkan Hellström som säger allt till musik. Och är detta något som du gjort själv, Håkan?
Ja, ja. Oh, ja.
Sjunger du någonting som du inte har gjort själv?
Ja, ibland. Men allt kommer från hjärtat i alla fall.
De älskar det, säger de. Hur är det med kärleken förresten? Så många beundrar inne, vågar du säga om du har sällskap eller ej?
Jag har inte det än, fast vad sa du? Fast det kan bli ändring på den saken.
Oktober 2003, 5 år efter den stora diskoteksbranden.
Natten till idag är det precis 5 år sedan tragedin vid Backaplan i Göteborg då 63 unga människor miste livet i diskoteksbranden. Och i natt samlades anhöriga och överlevande i brandlokalen till en minnesstund.
Det är väldigt tufft faktiskt. När jag kom hit så började mitt hjärta klappa jättehårt och det trodde jag inte. Nicole Devon klarade sig. Hon vet inte hur hon kom ut och hon vill inte minnas allt. I natt var det hennes pappa som blåste in den tysta minuten strax före midnatt. Klockan är 23.46. Då kom det första larmet härifrån för 5 år sedan på minuten. 63 röda rosor och brinnande ljus nedstuckna i sand bildar tillfälligt altare för de sörjande. De flesta har varit här i flera timmar. De kom ungefär samtidigt som deras barn eller bästisar eller syskon kom den där kvällen. Och många av dem har blivit vänner i sorgen. Vänner som också skrattar tillsammans under en lång kväll. Och som utvecklats. Inte alltid som man kanske skulle ha trott. Sheila Devon, Nicoles mamma, har blivit mindre beskyddande sedan brandnatten.
Min dotter har mer frihet nu än hon hade innan faktiskt. Jag har lärt mig att det var så nära hem. Hon gick till ett fest med sina kompis. Och den här tragedi hände. Så varför kan hon inte åka till Afrika som hon gör med sin skola? För att det har lärt mig att vara mer tolerant.
Sheila Devon, mamma till en av dem som överlevde branden på Backaplan för 5 år sedan. Reporter Kristina Hedberg, Ekot i Göteborg.